Matilda. Gott. Ja, Johan heter jag som sagt. Jordeskog, jag är en av pastorerna här i församlingen. För er som inte känner mig. För er som känner mig är jag det också. Jag fick två brev här av min dotter som hon skrev här nu på morgonen. Hon satt inne vid mitt kontor här och skrev. På den första står det love och så öppnar man och står det Gud, jag älskar dig. Puss, kram. Det är en fin bön tycker jag. Och sen fick jag ett till där det stod love. Hon har väl lärt sig att det heter så på engelska. Och så står det pappa. Så kom hon med den. Och sen kom hon och hämtade den och gick bort. Och så skrev hon en stund till. Så kom hon tillbaka med den. Det var när vi satt och badade inför gudstjänsten. Läs det här också. Sånt. Då har hon skrivit. Det är också till din fru. Så att det gäller inte bara mig utan det gäller även Linda. Då. Det är gött att veta. Ja, det gäller också min fru. Du, om du är kristen, om du tror på Jesus Kristus som din herre och frälsare, om du är frälst, vet du att hela skapelsen, träden här ute, buskarna, sniglarna, maskarna, älgarna på berget, själva bergen, hela skapelsen längtar efter att du ska förstå vem du är i Kristus. Att det ska uppenbaras för dig vem du är. Att du ska fatta det. Det står i Romarbrevet 8 och 19. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Det är nästan konstigt att tänka. Men så säger Guds ord. Och vi tror att Guds ord är sant. Hela skapelsen på något sätt längtar efter att bli återlöst, bli fri liksom, under den förbannelse som den ligger under efter syndafallet. Och det skapelsen väntar efter är att Guds barn ska uppenbaras. Att det ska uppenbaras vilka vi är. Jag kommer lägga ut det här lite mer om en liten stund. Men jag tror att Jesus vill verkligen väcka oss till liv. Vi har varit inne på det de senaste söndagarna och jag bara känner hur Gud gör det. Han hela tiden vill väcka på nytt förståelsen i oss vilka vi är, vem Gud är. Vi är skapade med en ande, en själ, ett inre, en människa, liksom den inre människan. Det finns olika ord för det. Den här anden, liksom, den kan vara sovande. Vi kan tro på Gud och så här, men vi kan vara liksom inte riktigt med. Gud vill väcka liv i oss. Och jag predikade för söndagen innan påsk på vad heter det? Palmsöndagen om hur Jesus gick in i templet på tempelgården och bara välte omkull borden för de som köpte och sålde. Och så sa han det här ska vara ett bönens hus för alla folk. Och jag har upplevt på något sätt att Gud vill göra det i våra hjärtan. Precis som vi sa nu till Kalle, alltså vi är templet. Tillsammans är vi tempel, men var och en, alltså vår kropp, min kropp är ett tempel för den helige ande, säger Bibeln också. Den helige ande vill bo i mig, i dig. Och koppla ihop med din ande. Alltså du har en ande i dig, den anden vill få kontakt med Gud. Det är det den är tänkt, skapad för liksom. Och den är Guds ande får kontakt med vår ande, då får vi liv. Så vi behöver se, vad är det för bord vi behöver välta i våra hjärtan? Är det någonting vi behöver göra upp med? Är det saker vi behöver, behöver vi göra plats på något sätt för Gud ännu mer? Och ju mer jag har talat om det här och bett för det här, ju mer känner jag, det finns så mycket i mitt hjärta som Gud behöver ta hand om. Liksom. Det finns saker i mig som inte alls ära Gud. Och så får man liksom gå djupare där. Och så samtidigt så får jag känna den här, men Gud kommer och möter mig mitt i den här processen liksom. Gud är god, Gud är med. Vi är skapade för att ge Gud ära. Doxa, som det heter på grekiska. Det är liksom det, är det vi är skapade för, att ge tillbaka till Gud. Det är den relationen vi är tänkta för och utanför den så funkar ingenting. Då faller vi sönder liksom. Då går vi sönder på insidan. Men när den kopplingen finns mellan Gud och oss genom den helige ande, då är det som att saker funkar som de ska. För det är det vi är skapade för. Så allt som inte ärar Gud i våra liv, det är som ett bord som Jesus kanske behöver välta omkull. så att inte det står i vägen. Ni vet hur jobbigt det kan vara om ett bord står i vägen. Man ska gå någonstans bara, så kommer man inte riktigt förbi ett hörn. Liksom. Så kan det kännas ibland i hjärtat. Och det är för att det är grejer där som det behöver inte vara där. Be om förlåtelse för din synd. Be Gud kasta ut grejer som ligger där och plågar dig. Gamla tankar, minnen och sår från ditt förflutna. Be Gud hela och upprätta. Som där hörnen försvinner så att det blir en öppen plats där Gud kan leva. För det som händer när Jesus har drivit ut försäljarna där på tempelområdet, det är att då kommer de fattiga och de sjuka in. Liksom. Och de kommer fram till Jesus och säger, du är vår herre och mästare. Då finns det plötsligt plats för dem som verkligen behöver Gud. Det är så Guds rike funkar. Och jag tror att vi behöver tillbedjande andar. Och det där smittar. Det räcker att några stycken börjar få upp ögonen för vad är det att tillbe Gud? Vad är det att ge Gud äran? Och så börjar det smitta. Och som jag skrev i veckobrevet och som flera av er var med om på påsk. Nu är inte hon här idag, men då var Maria här. En tjej som satt här nere. Som när vi i teatern liksom berättade att Jesus har uppstått. Liksom, den glädjen. Hon bara ställde sig upp och applåderade och jublade liksom. För det var hennes bara gut feeling, den spontana känslan. Hon var känslig i anden. Och det gjorde någonting med hela församlingen. Det var som att alla bara, ja, just det här är ju på riktigt. Jesus har uppstått. Och så blev det sån glädje. Och sen var hon med här framme och dansade under hela lovsången efteråt. Liksom. Och det gjorde någonting. Gud utväljer vem han vill för att väcka sin församling. Och han håller på att göra det. Och det är så gott. Och jag kände det idag när vi tillbad. Bara fick sjunga ut de här sanningarna. Makten är i Jesu händer. Det är sant. Och Gud håller på att väcka oss. Om du inte känner Jesus, om du inte har bjudit in honom i ditt hjärta för första gången, liksom, om du inte är frälst, om inte du vet om du tror på Jesus, eller du kan tro på honom men du kanske inte känner att jag är inte en lärjunge till Jesus, jag har inte sagt att Jesus är den jag vill följa, då är det första steget. Då vill jag bjuda in dig och säga till dig idag, gör det, ta det steget, säg till Jesus, jag vill tro på dig, jag vill följa dig, jag vill bli din lärjunge. Det är det bästa beslut du kan ta. Men jag vet inte riktigt vad det innebär. Nej, det vet inte jag heller, kan jag säga, för det är så mycket djup i det. Det är en vandring liksom. Men det handlar om att man har insett någonting. Man har sett någonting i Jesus av att där finns räddningen. Han är den som står kvar när allt annat faller. Jesus, han är Guds son. Han är den som dog på det där korset. Och det var inte bara sin egen död han dog. Han dog min död. Det är svårt att förstå, men det är sant. Han dog min död för att jag skulle få liv. Han dog för min synd, mina misslyckanden, mina felsteg, min smuts. Och sen uppstod han till nytt liv. Och det gjorde han för mig. Och att säga det i en bön, jag tror att det där är sant. Och jag vill leva för dig Jesus. Det är att bli frälst, det är att bli kristen, det är att bli en lärjunge till Jesus. Och sen börjar en livslång resa, en livslång vandring tillsammans med honom. Men om du är frälst och ändå känner att det är som att min ande sover ibland. Jag känner inte alltid det där livet och kraften i Gud. Det kan vi nog alla känna igenom sig att inte alltid gör. Men om du känner att det kanske under en lång tid har varit lite... Det är inte så roligt alltid, det är inte så mycket glädje, inte så mycket kraft, inte så mycket... Känslan av att min ande sover på något sätt. Då tror jag vi behöver påminna oss om vår identitet i Kristus. Vem vi är skapade till att vara. Att hitta sin identitet, det gör man ju som människa, kanske under hela livet, men framförallt under tonåren. Det är en sån där tid där man liksom försöker hitta, vem är jag? Vem vill jag vara? Hur funkar jag? Och man gör lite uppror mot saker som har varit och man försöker liksom testa lite olika grejer för att se var passar jag in? Liksom. Jag har en 14-åring hemma nu. Han är i den där tiden liksom av att man försöker hitta sin identitet. Och när jag satt och förberedde så tänkte jag tillbaka, hur var jag i den där åldern när jag var liksom i högstadiet? Jag var ju skatare på den tiden, det var liksom det som var min grej. Jag älskade att åka skateboard, men med det följer ju också en kultur och en form av identitet. Och när jag tittar på bilder hur jag såg ut på den tiden, jag tänker tillbaka, man skulle ha så stora byxor som möjligt. Det var liksom det första. Det är tillbaka nu. Jag tycker det är hemskt, men så är det. Det är populärt igen med vida byxor. Men mina var vidare än de vidaste idag, kan jag säga. Vi gick till överskottsbolaget Trollhättan. Och så köpte vi gamla, det var någon typ av militärbyxor, men enfärgade, så här, mörkgröna. Men de var liksom så här breda på mig. Och det gick ju inte att sätta ihop här uppe. De var ju liksom enorma, så man fick ha liksom skärp som man drog åt flera varv liksom, för att de där skulle sitta kvar. Men det skulle man ha, jättestora byxor. Och så hade jag ofta t-shirt, och så, eller långärmad t-shirt med kortärmad t-shirt ovanpå. Liksom. Det var det man skulle ha. Och ibland också en flanellskjorta med en knapp knäpp. Man knäppte översta knappen bara så. Det fanns en film som hette Blood In, Blood Out. Då hade de skjortorna så. Då ville man vara som dem. Och sen skulle man ha en kedja. Hade kedja så här. Mellan liksom bakfickan och framfickan. Med plånboken i. Liksom. Fråga mig inte varför. Och det var ingen så här, snygg kedja som man köpte i någon guldsmedsbutik. Utan den köpte man på metervara inne på järnhandeln. Liksom. Så det var ju sån tjock, den billigaste men ändå ganska tjock. Så den såg tuff ut. Sån hade jag. Och det var ju värdelöst när man skejtade också, för det gjorde jätteont att ramla på den här kedjan liksom, och man skrapade upp byxorna och det var så här. Men så skulle det vara liksom. Och ryggsäck skulle man ha, gärna med Dr. Pepper i, en dryck som man skulle dricka. Och så skulle man lyssna på, ja men vi lyssnade på mycket punk och skatepunk och den typen av musik. Senare började jag även lyssna på ska-musik för att liksom, om ni vill gå in på den liksom, Madness och sånt. Jättebra. Men tittar man på såna bilder nu tänker man, vad tyckte jag att det där var coolt och snyggt? Nu när man ser det tycker man att man ser mest knäpp ut. Liksom. Pottfrisyr hade jag också. Så, väldigt tydlig pottfrisyr. Men det är ju sådär, man försöker hitta, man vill vara med i gänget liksom, och känna sig hemma. Och jag mådde bra, jag trivdes i det där och vi hade jättekul när vi skejtade och umgicks och sådär. Och det var ganska, för att vara den kulturen, ändå väldigt välordnade pojkar jag hängde med mest. Liksom. Så vi hade det trevligt. Men det finns ju olika sådär markörer för att tillhöra en grupp. Och man försöker hitta sin identitet. Och sen när jag var 16 år, det här vet de flesta av er, det var då jag blev frälst. Då mötte jag Jesus. Jag fick höra talas om Jesus egentligen för första gången på ett sätt som jag förstod. Och där tanken av att tänk om det här är sant på riktigt. Liksom såddes in i mig. Inte bara, jag hade ju hört om Jesus genom hela min uppväxt på olika sätt, men mer som en, ja, som man hör om alla möjliga saker. Det var inte, Jesus var inte viktigare än Gustav Vasa eller sådär, andra gubbar man hörde talas om. Men där när jag var 16, då såddes den här tanken, tänk om det här är sant, att Jesus är Guds son, då förändrar det precis allt. Jag ska inte dra hela den historien, men det ledde till att jag kom till tro på Jesus, jag började följa honom. Det som står i andra Korinthierbrevet 5:17 blev en verklighet för mig. Där står det att om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Precis så kände jag. Det var som att ett nytt liv började växa inom mig. Liksom. Jag visste inte vidden av det här. Det var som ett frö. Det var någonting liksom som hade börjat gro i mig. Det var jättefullt av liv. Men det var inte så stort än. Liksom. Men det var där. Och jag kände att det är något helt nytt som har kommit. Och det här har börjat växa. Sen började jag vara med på massa grejer. Jag började läsa böcker. Jag började prata med andra kristna. Jag var med på allt som hände här i kyrkan. Jag minns att jag var runt på olika träffar hemma i, med olika huskyrkor. Allt som var. Var det något i kyrkan så var jag med. Liksom. För jag var så hungrig och ville bara låta det här nya livet växa. Och jag fick uppleva den helige ande. Det fick jag egentligen samma stund som jag blev frälst. När jag sa till Jesus att jag vill att du kommer in i mitt hjärta, då fick jag också ett starkt andedop, eller vad man vill kalla det. Det var inget ord jag kunde då, men jag kände en kraft som bara fyllde mitt inre. Och det var den helige ande som kom och fyllde mig. Och sen dess så har den helige ande samverkat med min ande liksom, för att jag ska börja leva fullt ut. Och det där pågår ju hela tiden liksom. Men det gav mig liv. Och så läser vi så här då. Så där fick jag en ny identitet kan man säga. Det var det jag skulle komma till. Där fick jag en ny identitet. Nu var jag inte i första hand skatare längre. Jag skatar fortfarande. Det var en av de första frågorna mina föräldrar ställde mig. De ville ha ett samtal med mig när jag sa att jag hade blivit frälst. För de tyckte det var konstigt. Och det var det ju. Och då minns jag att mamma, eller om det var pappa, frågade, ska du sluta skata nu? Det var liksom en av deras första frågor. Och jag var så här, nej, det tror jag inte. Eller varför skulle jag det? Men det var liksom deras så här, rädsla någonstans, tror jag. Att ah, om du blir kristen, då kanske folk kommer säga till dig att du inte får hålla på med det här som du gillar. Eller, jag vet inte, någon sån grej var det. Men för mig var det så här, men det har ju inte med varandra att göra. Om jag står på en bräda eller inte. Det är inte det som har hänt. Det är ju någonting här inne. Det växer ett liv av Gud på min insida. Så jag sa, det tror jag inte att jag ska sluta med. Jag sa tror, för jag visste inte riktigt vad det skulle leda till. Men jag trodde inte att det skulle behöva förändras. Och jag gillar fortfarande att skata, så det har inte förändrats, kan jag säga. Även om jag inte skater lika mycket nu, men det har mer med ålder att göra. Och tid. Men jag fick ändå en ny identitet. Nu var jag inte längre i första hand en skater. Eller i första hand, vad det nu kan vara. Jag höll på att jonglera mycket också. Jag var inte i första hand jonglör längre. Jag var inte i första hand svensk eller så här, utan nu var jag i första hand ett Guds barn. Det var verkligen så jag kände det på insidan. Nu, det här är ett helt nytt liv som har börjat. Jag är i Kristus. Så skulle jag inte kunna formulera det på den tiden. Men det var det jag kände. Jag är ny på något sätt. Det är ett nytt liv som växer i mig. Och så kan vi läsa i Romarbrevet 8, 14-21. Om ni har biblarna med er så kan ni slå upp det då. Det kan vara bra att själv få sitta och slå lite i sin bibel. Titta på sina egna ord i sin egen bok eller telefon, om ni har det i telefon. Romarbrevet, det är Nya testamentet, strax efter apostlagärningarna. Strax innan första Korinthierbrevet. Är ni där? Ja, bra. Då står det så här. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Så lyder Herrens ord. Och i Svenska kyrkan så svarar man då: Gud, vi tackar dig. Det tycker jag är mäktigt ibland när man har sån här call and response. Så lyder Guds ord. Det är ett mäktigt ord. Vad säger det? Vad handlar det här om? Han börjar med att skriva: alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Definitionen av att vara Guds barn är att man drivs av Guds ande. Att det är det som leder oss, det här nya livet, genom den heliga ande. Drivmedel, vet ni. Det kan vara bensin eller diesel eller el eller olika saker som driver våra bilar. Men det som ska driva oss, det är den heliga ande. Guds barn drivs av den heliga ande. Därför är det så viktigt med den heliga ande. Det är så viktigt att gång på gång ta stunder inför Gud och säga: Gud, kom och fyll mig. Jag behöver dig. Fyll mig med din ande, Gud. Fyll mig på nytt. Det är inget vi blir klara med. Det är inte en engångshändelse. Det är en daglig påfyllnad. Det är som en bil. Det är inte att du tankar den en gång och sen bara, ja, men nu går väl den. Och sen bara, oj, vad hände? Utan den behöver tankas ofta. Och vi behöver också fyllas på av Guds kraft, av Guds närvaro, av Guds heliga ande. Och så säger han, ni har inte fått slaveriets ande, utan barnaskapets ande. Eller hur? inte slaveriets ande, så att ni på nytt måste leva i fruktan, utan ni har fått barnaskapets ande så att ni kan ropa Abba, far. Det här är en nyckel i vad det handlar om att vara kristen. Att vi får ett barnaskapets ande. Vi blir barn till Gud. Och det är en absurd tanke på ett sätt, men en oerhört befriande tanke när man fattar vad det handlar om. Att Gud på riktigt är pappa. Abba, det är det här arameiska ordet som betyder just pappa. Det är det som anden gör i oss. Det är att vi kan ropa Abba, fader. Gud, du är vår pappa. Och så säger han att som barn så är ni också arvingar. Inte bandet arvingarna, nej, utan att man ärver pappa. Alltså, har man en rik pappa, då kan man ju som barn känna, men vad skönt, jag kommer få ett arv en dag. Liksom. Det kommer klara sig ekonomiskt för mig. Har man en fattig pappa så kanske man inte ser fram emot sitt arv lika mycket. Men i det här fallet så är det ju Gud vi talar om. Han har ju allt, eller hur? Gud är allsmäktig. Gud är Gud. Det går liksom inte att definiera. Det finns allt i honom. Och vi ska ärva det. Vi ska ärva härligheten till och med, säger Guds ord. Vi ska ärva det där som vi liksom ärar Gud för. Hans helighet, hans makt, hans ära. Det ska vi få ärva. Vi ska ärva härligheten. Vi ska ärva riket. Guds rike, himmelriket. Och det tror jag är både... Ja, men då en gång i framtiden när Jesus kommer tillbaka, när jorden och himlen blir förnyad och det blir Guds rike liksom, som intar allt. Självklart, då får vi vara del av det. Då får vi leva tillsammans med Gud i det vi kallar himlen. Liksom. Det är en del av vad arvet innebär. Men det handlar också om nu. Här och nu. Jesus berättar en berättelse om två söner. Den ena ber att få ut arvet nu. Han får det. Men han använder det helt fel. Han går och slösar upp pengarna och liksom hamnar i misär. Men sen vänder han om, kommer tillbaka, han får förlåtelse och hans pappa omfamnar honom. Den andra sonen, han lever kvar hemma och han blir avundsjuk och han blir arg för att de ska fira den här sonen som kommer tillbaka. Men pappan säger ju till den sonen som varit hemma, men har inte du förstått någonting? Allt mitt är ditt, säger han. Det vill säga, du har ju tillgång till hela arvet hela tiden. Och även den andra, han fick ju ut sitt arv. Alltså vi har tillgång redan nu. Guds rike inom räckhåll, säger Jesus. Vi har del av Guds rike här och nu. Och Bibeln är full och talar om det gång på gång. Hur vi kan få del av andens frukt. När anden får forma vårt hjärta, då kommer det frukt i våra liv. Som är rättfärdighet, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, ödmjukhet. Det står i Galaterbrevet 5:22. Och det står om gåvor som Gud ger genom sin heliga ande. Gåvan att bota sjuka, trons gåva, gåvan att tala profetiskt, kunskapens och vishetens ord, tungotalets gåva, uttydningens gåva. Det finns massa gåvor som Gud ger genom den heliga ande. Och det är inte, när Bibeln talar om det, det är inte något som ska hända i himlen, utan det är här och nu. Vi kan börja använda det, vi kan börja leva som Guds barn här och nu. Och det här förändrar vårt sätt att tänka, tror jag. Vi måste förstå att det är så Bibeln säger. Och så säger han att skapelsen, som jag sa i början, allting, träden här utanför, bergen, allt det skapade, längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Att vi förstår vilka vi är i Kristus. Att vi på riktigt är en ny skapelse. Och ju mer vi förstår det och kliver ut i det, och lever ut andens frukter, andens gåvor, andens liv i den här världen, ju mer kommer liksom skapelsen bli befriad. I Efesierbrevet 5 så står det att vi ska imitera Gud. Vi ska vara som Gud. När du är som Gud är du den du ska vara, har någon sagt. Det är ganska bra. När jag ville vara skatare, då imiterar man ju på ett sätt. Man kollar på andra som är skatare. Man kollar på skatefilm, man umgås med andra skatare. Och så på något sätt blir att man imiterar varandra och man blir mer och mer lika varandra inom gruppen, eller hur? Det är så det funkar i alla grupper. När vi blir kristna, då är vårt mål att titta på Jesus. Hur är Jesus? Hur kan jag imitera honom? Kanske inte i klädstil eller så, men i... Vad gör han? Hur gör han? Hur är han? Och så försöka mer och mer imitera det. Men inte bara egen kraft, för det kan vi inte. Då märker vi rätt snabbt att jag var rätt dålig på att imitera Jesus. Det blev en dålig imitation. En karikatyr. Men när den helige ande får leva i oss, då märker vi hur det bör hända saker. Bibeln säger att Gud har förberett goda gärningar som vi ska vandra i. Och de där goda gärningarna, de börjar vi se när anden fyller oss. Och så kan vi börja liksom leva i det. Och det här kräver tro. Tro blir vårt sätt att tänka när vi är Guds barn. När vi är födda på nytt. I Galaterbrevet 2:20 så står det: jag är korsfäst med Kristus. Det vill säga, jag är död. Mitt ego, min person är egentligen död tillsammans med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tro på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Vi lever i tro, vänner. Och det här är viktigt. För vi kommer inte, alltså hur mycket du än säger att jag tror på Jesus, så kommer inte allt runt omkring dig vara bra och trevligt och glatt. Det finns inga sådana löften i Bibeln. Den här världen är trasig på massa olika sätt och vi kommer möta massa olika saker som är jobbiga. Men när du tror på Jesus så finns det, då får du kraft att tro på någonting annat, på Guds värld, på Guds rike som samexisterar samtidigt med vår värld här och som påverkar den. Det är som när det är, nu är det ju fint väder idag, det är underbart, solen lyser, men ganska många dagar har det varit grått och regnigt. Och då krävs det ju tro, eller hur, för att fatta att jo, men ovanför molnen så lyser ju solen fortfarande. Vi vet det intellektuellt, vi tror det. Och vi vet att en dag så kommer ju de här molnen skingra sig och vi kommer få känna solens värmande strålar igen, eller hur? Och så är det i livet i stort. Ibland känns det, var är Gud? Varför är det så här jobbigt i församlingen, i min familj, i mitt liv, i mitt hjärta, vad det nu kan vara? Men tron säger det att fast Gud är fortfarande god. Guds rike är fortfarande verksamt. Och jag tror på honom. Och jag tror att Gud lever i mig. Och jag tror på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Och så får vi börja agera utifrån den tron. Inte utifrån omständigheterna, utan utifrån tron. Hur skulle jag agera om jag på riktigt trodde att Jesus är Guds son? Hur skulle jag agera om jag på riktigt trodde att Gud är min far? Och jag kan vara helt trygg i honom. Han kommer älska mig vad som än händer, vad jag än gör. Så kommer han älska mig och jag kommer kunna få förlåtelse, jag kommer kunna få nåd. Och han vill att jag ska växa, han vill att jag ska utvecklas. Om det är sant, hur skulle jag agera? Hur skulle jag leva mitt liv om det vore sant? Det är vad tro handlar om. Att börja leva det livet fast jag inte ser det fullt ut. För jag tror på Gud. Är ni med? Jag tror att jag är Guds barn. Att börja agera utifrån den tron som finns på insidan. Tror jag att Jesus har dött för min synd? Ja, i så fall behöver jag ju inte leva under skammen och skuldens slaveri. Eller hur? Tror jag att Jesus kan bota sjuka? Ja, men då kan jag frimodigt be för den som är sjuk. För jag har min identitet i Kristus. Tror jag att Kristus kan förlåta mina fiender för deras synd? Ja, men då kan jag börja förlåta dem som sårat mig. Och bli fri från bitterhet och högmod. Eller hur? Tror jag att Kristus har besegrat döden på korset? Då behöver jag inte leva i fruktan för döden. För då kommer jag uppstå med honom. Tror jag att Gud är min pappa, då behöver jag inte leva i fruktan för att bli lämnad ensam eller utanför. Han kommer alltid att stå på min sida och älska mig. Åt alla de som tror på Jesu Kristi namn så ger Gud rätten till oss att vara Guds barn, står det i Johannes 1. Han ger oss rätten att kalla kalla oss Guds barn. Det är en rättighet vi har. Och en väldigt värdefull rättighet som vi ska slåss för, kämpa för och bevara. Och där behöver Guds ande påminna oss, väcka vår ande så att vi lever det livet. För fienden vill inget heller än att vi ska sova och bara glömma bort vilka vi är. För då blir inte skapelsen befriad. Men när vi fattar det och börjar leva som att det här är ju sant. Det är en rättighet som Gud har gett oss att vi får vara Guds barn. Då förändras någonting. Då kommer faktiskt ondskan att drivas på flykten. För det är det vi kallade till. Jesus när han kom hit till jorden, han tog strid mot helvetet. Mot ondskan i världen. Genom att bota sjukdom, genom att upprätta människor, genom att förlåta. Genom att komma med glädjebud till de fattiga. Då strider han mot fienden. Han befriar människor från fiendens våld. Är ni med? Och så säger han, ni ska göra samma grej. Men det kan vi inte om vi inte har fattat vilka vi är i Kristus. Och litteraturen är ju full av den här berättelsen, den bibliska berättelsen, av att vi är egentligen någonting mer än vad vi kan se och förstå med våra fysiska ögon. Missförstådda, utsatta människor som egentligen är något annat, något större, något djupare. Vide håller på att läsa Harry Potter-böckerna nu. Jag har läst dem också, det är många av er som har läst dem kanske. Men det handlar om en föräldralös pojke som liksom lever hos fosterföräldrar som behandlar honom jätteilla. Han bor under trappan, det är liksom hopplöst. Men sen en dag kommer ett brev som säger honom att han är egentligen någonting annat. Han har föräldrar, han har ett uppdrag liksom. Att få vara med och förändra den världen då, i den sagan. En annan av mina favoritsagor handlar om Bo Wilhelm Olsson. Som är tyngd av skuld och skam hemma hos tant Edla och farbror Sixten. Men så en dag så får han ett budskap liksom från ett land långt borta som säger att egentligen är du son till fader konungen. Och du heter Mio, min Mio. Och så får han komma och upptäcka vem han egentligen är. Och han får en ny identitet. Och han har ett uppdrag att besegra ondskan i den världen. Det är egentligen bara återspegling, ekon av vad den här boken säger om oss. Du är skapad av en kärleksfull pappa Gud. Och han vill fylla dig med sin ande så att du kan leva ut hans liv i den här världen och besegra ondskan i ditt eget liv men också i hela skapelsen. Det är på samma sätt för dig och mig. I den här världen kan vi känna oss utanför, rädda, skuldtyngda. Men egentligen är vi barn till vår fader konungen. Vi är älskade och kallade till ett uppdrag att bekämpa ondskan i kraft av Guds ande. Så vi behöver söka vår identitet i Kristus för där finns vår frihet. Louisa och Anton och Adam, välkomna fram. Vi ska be nu. Jag har nog predikat lite för länge, men ska vi stå upp tillsammans så ni inte somnar av den anledningen. Ni sitter för länge. Om ni orkar och kan fysiskt, men ställer upp. Rör lite på er. Sträck på er. Ska du säga till någon som står bredvid dig, Gud har skapat dig. Och så säger du, Gud, han älskar dig. Och hela den här skapelsen väntar på att du ska fatta vem du är. Alla andra fattar det. Djävulen vet vem du är. Och han är livrädd att du ska helt och fullt förstå vem du är i Kristus. För då blir du ett hot för honom. Skapelsen har fattat det för länge sedan. Och bara står där och väntar och längtar och ropar. Liksom, kom igen, fatta vem du är. Du är Guds dotter. Du är Guds son. För de längtar efter den frihet som du har i Kristus. Men här behöver vi anden som får uppenbara för oss. Vilka vi är. Och vi ska be om det nu. Ni som är förebedare får gärna komma fram. Vi har en plats här framme som vi... Och människor som har förberett sig i bön innan för att be för er. Det är inte så att det bara här saker kan hända. Liksom. Men det är gott ibland att någon annan lägger handen på en och ber för en. När vi hade bön i torsdags. Vi har alltid bön på torsdagar. Mellan 6 och 7 då är alla välkomna hit. Men då var jag här en stund innan för att förbereda. Och då var det så smutsigt precis runt den här mattan. Så jag fick gå och sopa. Det låg massa jord och skräp liksom. Jag tänkte, vad konstigt, det är så skräpigt just här. Så sopade jag upp det och gick och slängde. Men det var som att Gud sa, ja men det är inte så konstigt. För det här är en plats där skräpet kan få ramla av. Här kan man få komma med allt det där man har liksom. Grejer man skäms över. Smuts och trams som man bär på liksom. Synd, som Bibeln kallar det. Eller bara jobbiga grejer. Jobbiga minnen. Saker man behöver bli helad från. Och så får man säga, kan inte du be för mig? Och så är det som att Gud bara rena. Så kan det få ramla av. Liksom. Eller så kanske man bara känner, ja, men jag mår bra. Det är inte så mycket sår och grejer i mig just nu. Men jag är lite trött i min ande. Jag behöver Guds kraft. Jag behöver bli påfylld av Guds ande. Det är jättebra att någon annan då får lägga handen på dig. Och bara säga, kom heligande. Kom heligande.